Idag tisdag släpptes Sveriges jämställdhetsbarometer, LOs årliga rapport om hur klass och kön påverkar arbetslivet och samhället i stort. En rapport som visar att det fortfarande råder stora skillnader i arbetsvillkor mellan kvinnor och män och mellan arbetare och tjänstemannayrken. Och med mig för att diskutera det så har jag Ulrika Lorenzi, utredare på LO, en av författarna bakom rapporten. Välkommen till magasinet.
Tack så mycket.
Ja, ni har släppt den här rapporten varje år sedan 2014. Vad är det främsta syftet med den här rapporten skulle du säga?
Ja, men syftet är att visa hur mycket arbetsmarknaden, villkoren på arbetsmarknaden spelar roll för jämställdhet och möjligheten att egentligen att kombinera klass och kön, att se att både klass och kön spelar roll för och hur det påverkas av olika politik och så. Så att det,
vad skulle du säga är de största förändringarna som skett sedan rapporten kom ut första gången? Det är snart 10 år sedan, eller 9 år sedan är det första gången.
Ja, men det går ju ganska långsamt, men vi kan ju ändå se att fler kvinnor i arbetaryrken jobbar heltid idag. Så just där ser vi ju ändå en förbättring. Och den förändringen gör också att vi har tagit fram ett lönemått till jämställdhetsbarometern som heter faktiskt månadslön, där vi kombinerar genomsnittliga löner med genomsnittlig arbetstid. Och där ser vi ju att skillnaden faktiskt har minskat, även om det fortfarande är en tydlig klass- och könstrappa, så har det ändå, ja, men kvinnor i arbetaryrken har ändå fått lite mer pengar i genomsnitt.
Vi ska gå in lite mer på detaljerna, men jag tänkte börja lite med, ni har ju olika fokus då olika år i de här rapporterna. I år så ligger fokus på hur det går att kombinera arbete och omsorgsansvar. Vad har ni kommit fram till där?
Ja, där tittar vi ju dels på barnomsorgen, där vi kan se att många LO-yrken arbetar ju på tider utanför kontorstid, och barnomsorgen finns ju egentligen bara lagstadgat på dagtid, vardagar. Och när vi frågar LO-grupper så är det ungefär hälften som säger att barnomsorgen räcker inte till för att jag ska kunna jobba heltid i mitt jobb. Så det är ju den ena delen, att vi visar att det skulle behövas barnomsorg på helger, på tidig morgon, på kvällar, på ett helt annat sätt än vad vi har idag. Och den andra stora delen, det handlar ju om äldreomsorg, som ju också är en social infrastruktur, både förstås för de äldre, för att de ska ha ett gott liv, men även för de äldres anhöriga, för deras barn, att de ska kunna gå till jobbet och känna sig trygga med att deras föräldrar har det bra och tas om hand om de behöver hjälp. Och där har vi ju sett åtstramningar, vi har sett att många anhöriga tvingas ta ett större ansvar än de egentligen orkar med. Bland annat skriver vi om en forskningsstudie som försökte beräkna vad är det värt den insats som anhöriga gör, den samhällsekonomiska kostnaden för det. Och de menar ju att det är en kostnad på 152 miljarder kronor per år. Den största delen av det, majoriteten av det, är förlorad arbetsinkomst för att människor går ner i tid eller måste ta ledigt från jobbet. Och också att man har svårt att sova, man kanske inte orkar jobba lika mycket som man liksom kunde ha gjort annars. Och det här glöms ju liksom lite bort, man ser inte riktigt den kostnaden. Och samtidigt som det är väldigt tydligt att den kostnaden bärs ojämställt och ojämlikt. Det är kvinnor som gör mer anhörigomsorg än män, och det är arbetarklassen, även om arbetarklassen gör mer än vad tjänstemannayrken gör, även om tjänstemannayrken idag har tvingats till att ta allt mer ansvar, så att det har kommit även i de grupperna.
Och det här påverkar då, ja, du var inne på det där förlorade arbetsinkomst och så, det påverkar då vilka löner man får, vilken pension man får och så, om man behöver vara hemma och istället för att jobba. Eller
absolut, har man gått ner i arbetstid för att ha tid med att ta hand om sin gamla mamma, ja, det kommer ju påverka både ens lön just då, men också framåt och vilken pension man får senare och så. Så ser det ju ut.
Så att slutsatsen man ska dra här är att det behövs mer resurser då till välfärden för att fler ska kunna jobba, eller vad tänker ni där?
Ja, nej men det tänker vi ju, att man en gång i tiden pratar man ju om produktiv välfärd, att välfärden behövs för att man ska kunna kombinera lönearbete med ett omsorgsansvar. Och jag tycker nog att vi lite har glömt bort den aspekten och ser. Ja, men det behövs. Det är ju många som känner att man inte känner sig trygg med äldreomsorgen, man inte känner, och att det gör att man både man går ner i tid, men man kanske också är mycket orolig och försöker organisera den omsorg som ens föräldrar behöver. Och det menar ju vi, och det är ju även de här forskarna pratar ju om, att om man ersatte alla de timmarna som anhöriga ger omsorg till sina anhöriga, så att säga, med undersköterskor, då skulle det i och för sig kanske kosta mer. Ja, men de pratar om att det skulle kosta 194 miljarder, tror jag, per år. Men det är ju en nettokostnad, det är en bruttokostnad, men det leder ju både till att de här personerna får jobb, men också att de som ägnar sig åt anhörigomsorg kanske orkar lite mer på sina jobb, och där de förhoppningsvis i det de kan, så att säga. Vi har ju ändå specialiserat oss i det här samhället, och inte bli sjuka, vi ser ju också mycket sånt, att människor faktiskt slits ut, plus att både de äldre och deras anhöriga kan ju känna att vi intvingar det här i en omsorg som vi egentligen inte vill ha. Vi trodde att vi hade ett samhälle där man, även när man är äldre så kan man själv styra vem som ska hjälpa en och hur det ska gå till. Och jag intervjuade en äldre dam, för det var ganska länge sedan, men hon hade den här upplevelsen av att hon nog tänkte att hon aldrig skulle riktigt behöva hjälp av äldreomsorgen. Men sen så insåg hon att när det blir för tungt, då blir man inte snäll. Och det är ju risken här, att vi inte längre har ett samhälle där vi orkar ta hand om varandra.
Och bara för att du upprepar de här siffrorna, du pratar 194 miljarder i undersköterskor, och vad var siffran för?
152 miljarder.
152 så
det är ju,
miljarder som det då
liksom
kostar.
Ja, just det är ju dyrare med undersköterskorna, men då är det en sorts bruttokostnad. Men man kan ju se att de som gick ner i tid, eller de som inte kunde sova eller vad det nu är, att de säkert kan på sätt och vis vara mer produktiva, och båda parter då bidrar ju förstås med skatteintäkter. Och de här forskarna menade ju att totalt sett kanske det till och med kan vara en vinstaffär då för samhället.
I rapporten så använder ni begreppet jämlik jämställdhet. Vad kan du förklara det?
Ja, men det handlar ju om att jämställdheten ska gälla för alla inkomstnivåer, helt enkelt. Jag pratade med en forskare för ganska länge sedan i och för sig, men han menade ju att de rikaste i samhället, men de kan alltid ordna det för sig. Det är ganska lätt att få jämställdhet i de som har råd, så att säga, att köpa sig den hjälp de behöver eller så. Medan ska vi kunna ha ett samhälle där även de som arbetar i arbetaryrken ska kunna leva jämställt, men då behövs de här mer välfärdssystemen som vi har byggt upp i Sverige, men som har urholkats.
För att då, du har varit inne på det lite, men just att klass då är ett viktigt begrepp här att ha med när man pratar om jämställdhet. Varför är det? Och hur visar ni det i den här rapporten?
Ja, men det är ju viktigt för att dels för att det ser ganska olika ut på arbetsmarknaden för arbetare och tjänstemän. Ja, men det vi redan har pratat om lite, det här med att många kvinnor i arbetaryrken, de arbetar på en arbetsmarknad där man har organiserat arbetet efter att man jobbar deltid. Så de får inte heltidstjänster även om de vill det. Så det är en sån stor skillnad, även när det gäller tidsbegränsade anställningar. Det är mycket vanligare i kvinnodominerade yrken inom arbetaryrken än vad det är inom tjänstemannayrken. Det finns flera sådana skillnader, och sen förstås att man ju faktiskt har en lägre lön totalt sett. Då har man ju inte samma pengar att röra sig med, och det påverkar, då spelar ju välfärdstjänsterna betydligt större roll.
Om vi ska gå in lite då just på de här olika sakerna som du pratar om. Vi skulle kunna börja med det här med rätten till heltid. Varför är det en viktig jämställdhetsfråga?
Ja, det handlar ju om möjligheten att försörja sig. Och att det är så pass många... Nu är det ju ungefär 4 av 10 kvinnor i arbetaryrken som arbetar deltid. Och den främsta orsaken till det är att de inte har fått heltid. Sen är också en ganska stor orsak är att arbetet är för tungt, att man inte orkar jobba deltid. Och båda de sakerna handlar ju om att arbetsgivaren har organiserat det här arbetet på ett sätt som inte är hållbart egentligen. Och då finansierar det genom att det är människor där som jobbar kortare tid för att det inte går att jobba heltid. Och det är ju en... Det här är en sån sak som jag känner, det känns som jag är ute och förklarar det här så jättemånga gånger, men det är ändå fastnar inte. Folk förstår inte att det är faktiskt så här arbetsmarknaden ser ut och att man behöver jobba med det och förändra det.
Och det är en skillnad då jämfört med tjänstemannayrken?
Absolut. I tjänstemannayrken så är det ju också så att kvinnor i lite högre utsträckning än män jobbar deltid, men där är den främsta förklaringen att de har gått ner i tid för att ta hand om barn. Och de har i princip alltid en heltidsanställning i botten, vilket ju också ger arbetstagaren en helt annan frihet. Visst, man kan gå ner för att man har små barn och vill ha mer tid för dem, medan många kvinnor i kvinnodominerade arbetaryrken, ja, men de jobbar deltid hela arbetslivet för att man får inte en heltidsanställning. Och det påverkar ju förstås väldigt mycket vad man har för pengar. Sen spelar det ju också roll säkert i familjelivet hur man lägger upp det. Om den ena personen har en deltidsanställning så kanske man tycker att den personen ska göra lite mer hemma. Och så fortsätter det så. Man liksom vänjer sig in i ett ojämställt liv.
Men hur, du var inne på det lite, men nu hänger det här ihop då med å ena sidan ska man ha rätt till heltid menar ni, och å andra sidan är arbetena för tunga kanske för att man ska orka jobba heltid. Hur ska man få ihop den här ekvationen?
Ja, mycket handlar väl det om högre bemanning och att organisera arbetet på ett annat sätt. I den här jämställdhetsbarometern har vi ju med ganska många diagram som handlar om arbetsmiljö, för att arbetsmiljöundersökningen kommer med vartannat år och det har kommit en ny sån nu. Och den visar ju att alltså, om vi ser förbättringar med att det är lite fler som faktiskt jobbar heltid inom kvinnodominerade arbetaryrken, så är det ju tyvärr så att vi ser snarare försämringar när det gäller arbetsmiljön, som förmodligen handlar om ännu mer nedskärningar, ännu mer liksom åtstramad brist på personal. Det finns flera exempel där som handlar om möjligheten att kunna styra när man ska göra olika arbetsuppgifter eller kunna jobba lite mer en dag och lite mindre en annan dag. Allt det där är inom flera arbetaryrken väldigt styrt. Man har inte den flexibiliteten alls. Extremen är ju den frågan som handlar om möjligheten att ta korta raster, där nästan en tredjedel av kvinnor i arbetaryrken svarar att de kan aldrig göra det. De kommer aldrig ha den möjligheten att liksom gå på toa när de råkar behöva, utan det får de passa sig till när det faxeras. Så det är medans extremt åt andra hållet då i män i tjänstemannayrken, där det är, jag tror att det var 45% som säger att de alltid kan göra det. De har aldrig ett så styrt arbetsliv, så att säga.
Och hur påverkar det där jämställdheten?
Ja, men, det påverkar ju så att jag tänker att det är ju de yrken där arbetsmiljön blir väldigt pressad, man har väldigt lite möjlighet att styra, där kommer man ju inte orka jobba heltid. Medan har man väldigt bra arbetsmiljö, då kanske det inte är något större problem. Då klarar man att jobba heltid, och det förväntas man också göra. Så det är klart att hela arbetslivet är uppbyggt på att man ska göra det.
Men är då ökad bemanning, är det tror du som är lösningen på det här?
Ja, men det är väl en lösning, tror jag. Eller vi har ju inte liksom... Ja, ökad bemanning tror jag är en fråga. Men sen handlar det ju också om ett systematiskt förebyggande arbetsmiljöarbete där man kanske kommer fram till att men här var vi för få anställda. Eller så får vi jobba på något annat sätt. Det ingår ju i att kontinuerligt titta på hur ser den här arbetsplatsen ut och hur... Just hur ska det gå till?
Vissa pratar ju även om att man kanske skulle egentligen jobba kortare och kunna få en heltidslön för det. Vad tänker ni på LO om det? Om alltså 6 timmars arbetsdag, att man skulle jobba 80% och få en heltidslön eller något sånt?
Ja, men det är väl en dröm. Jag tror att det ligger som en vision för LO. Men problemet är ju så länge man inte värderar arbetaryrkena på samma sätt som tjänstemän, man inte ser att det ska finnas en norm, även om normen nu är att man jobbar 8 timmar per dag eller 6 timmar per dag, om den inte finns i arbetaryrken, då kommer det ju förmodligen bara bli kanske ännu kortare deltider, eller vad det nu blir, för att arbetsgivaren är intresserad av den flexibiliteten. Ganska ofta så verkar det handla om att man är anställd på liksom en deltid och försöker få extra pass för att tjäna pengar, och då kan arbetsgivaren plocka in, då blir det billigt för arbetsgivaren att få ett ganska flexibelt flexibel arbetskraft.
Mm, just det. Svensk arbetsmarknad är ju också uppdelad fortfarande i ganska hög grad i mansdominerade och kvinnodominerade yrken. Hur påverkar det där jämställdheten, skulle du säga?
Dels så handlar det om, alltså det vi visar när det gäller kvinnor och män i arbetaryrken är ju att de jobbar på olika ställen. Det är egentligen så att vi har diagram där det står kvinnor och män, men egentligen skulle det kunna stå kvinnodominerade arbetsplatser.
Det handlar om byggnadsarbetare till exempel kontra undersköterskor.
Ja, det är ju helt, det finns ju också med i rapporten där vi visar hur könsuppdelad arbetsmarknaden är. Och i det ligger det väl då också egentligen det som vi brukar kalla en värdediskriminering, att flera kvinnodominerade yrken är inte värderade utifrån, de är inte lönesatta utifrån den kompetens som krävs. Undersköterskor är ju en fråga som Kommunal har drivit länge, och där man kanske möjligen har förflyttat lite synen på det yrket, men det finns flera kvinnodominerade yrken.
Alltså att man har fått upp lönerna då lite?
Man har fått upp lönerna lite grann, man har också fått en större medvetenhet i samhället om att det här är väldigt yrkeskompetenta yrkesgrupper. Men det finns ju flera andra kvinnodominerade yrkesgrupper där man ser att de har egentligen för låg lön, de har i synnerhet inte någon löneutveckling nästan alls. Eller en alldeles för liten löneutveckling, och att det leder till att de sen har i genomsnitt lägre löner än mansdominerade sektorer. Sen så är det ju också så att många av de här kvinnodominerade sektorerna är väldigt personalintensiva, vilket gör att det är ju svårare att få med sig arbetsgivaren på högre löner. Har arbetsgivaren stora andra kostnader, så ja, då kanske den här lönekostnaden inte är så stor del av vad de ska betala. Liksom.
Alltså inom vården så är lönekostnaderna en större andel då av
ja, och synnerhet inom omsorg, eller handel.
Men jag tänker också det här med heltid och sådär, om man tittar på arbetaryrken. Det finns väl olika normer där också när det gäller mansdominerade och kvinnodominerade yrken.
Ja, men absolut. Mm. Så mansdominerade arbetaryrken, där är det ju heltid. Det är en självklar norm. Medans inom flera kvinnodominerade arbetaryrken är det fortfarande deltid som är norm.
Och det finns någon förklaring till det?
Det finns väl flera som man tror. Det är i och för sig intressant, för till exempel i Finland har man inte byggt upp de kvinnodominerade yrkena på deltider på det sätt som vi har gjort i Sverige. Men det är väl delvis då historiska skäl, så att säga, att man såg kanske inte riktigt, man tyckte att det här var lite som en extra inkomst till familjen, eller man såg inte riktigt att de här personerna behövde riktigt försörja sig på sin lön. Men sen tror jag också att det mycket handlar om att arbetsgivarna nu är intresserade av den flexibiliteten som ligger i att man har personer anställda som egentligen behöver jobba lite mer och då gärna tacka ja till extra pass. Så det tror jag är ett skäl till att det är svårt att förändra. Sen, ja, det är ju massa yrken där de liksom har sina schemarader som man jobbar med, och att det är många steg att förändra till att komma till heltider istället. Men det har ju, under de senaste åren finns det ju flera kommuner som ändå har jobbat med det och har kunnat komma någon, liksom till ja, men komma vidare till att heltid blir norm.
Så det är på rätt väg skulle du säga? Eller?
Ja, inom vissa sektorer är det det. Ja, jag tror att det finns andra sektorer där vi har det snarare utvecklas ännu mer osäkra anställningar och ja, i ännu mindre grad arbetsgivare som vill ta ansvar för att de som jobbar där ska kunna försörja sig.
Vad handlar det om?
Ja, men det är ju plattformsföretag eller så.
Mm, just det. Men samtidigt har man ju hört länge att LO har drivit den här frågan och det ska vara heltid och det ska vara... Varför händer det inte mer? Vad gör ni tillräckligt?
Men vi skulle säkert kunna göra mer. LO har ju långsiktiga mål som handlar om både om att vi ska, vi ska minska skillnaden mellan kvinnor och mäns löner och att heltid ska vara norm. Nu har vi ju för sig då i det nya huvudavtalet som nyligen har tecknats så finns det ju med. Då finns det med ett krav på att heltid ska vara norm och om man ska anställa någon på deltid måste man förklara varför. Så det är ju ändå ett steg i rätt riktning och vi får väl se hur det påverkar arbetsmarknaden.
Men kommer det också göra då att arbetsgivarna kommer att känna sig mer, vad ska man säga, tvingade eller mer, ja, att det kommer bli troligare att de kommer anställa personer på heltid då?
Ja, eller de måste ju i alla fall förklara varför de inte gör det.
Om vi tittar, vi har varit inne på det här, men det här med löneskillnad mellan män och kvinnor då. Men hur skulle du, för det är ju fortfarande stora löneskillnader, hur skulle du förklara dem utifrån det som ni har kommit fram till i rapporten? Vad är orsaken, de främsta orsakerna till att det ser ut som det gör?
Ja, men dels är det ju de genomsnittliga lönerna som de ser ut idag där vi har en klass- och könstrappa så att säga där arbetarkvinnorna kommer lägst och män i arbetaryrken sen och sen kvinnor i tjänstemannayrken och sen män i tjänstemannayrken. Och sen har vi också den här frågan om arbetstider som också gör att den här trappan blir ännu brantare. Orsakerna, det är ju lite så med lön att man sitter lite fast i där man är och så försöker man rucka lite på. Det är liksom ett jätteprocess. På något vis blir det ju, jag menar, att LO-samordningen har ju ändå, är ändå liksom ett försök att på något sätt hålla ihop de olika arbetaryrkenas löner. Man kan ju se i andra länder finns det ju många kvinnodominerade yrken som har mycket lägre löner än vad man har här. Så att det där är ju svårt att se om man är glaset halvtomt eller halvfullt eller hur är det liksom. Det är ju inte inom arbetaryrken i löner liksom skillnaderna inte så jättestora. Det blir större när man tittar inklusive arbetstid så att säga. Men ja, nej, men det är på något konstigt sätt har man ju, det handlar ju om hur man värderar de här olika, hur man har värderat de här olika sektorerna och att det nu är väldigt svårt att ändra på löner. Det är ju en stor process så att säga och de olika förbunden behöver ju komma överens om att jo, nej, men nu är det ju ändå så att de här som ju också är ganska stora kvinnodominerade sektorerna behöver gå före. Det har man ibland lyckats med, man har haft jämställdhetspotter. Man har de här låglönesatsningarna som ju i högre utsträckning går till kvinnor än män eftersom kvinnor har lägre löner. Men det är ju alltid en kamp för att det är klart att varje fackförbund ska ju kämpa för sina medlemmar.
Men finns det någon konflikt i det att man pratar om att det är den konkurrensutsatta industrin som ska sätta då ett lönemärke och sen har vi offentlig sektor som då på något sätt alltid liksom hamnar lite på efterkälken då om jag tolkar det där rätt. Hur ser du på det där?
Ja, alltså lönemärket har ju ändå varit, det har ju varit viktigt med att det blir ordning och reda på lönemarknaden på liksom att lönerna sätts med någon form av ordning och reda och att vi inte hamnar i den här, det som man tidigare hamnade i med som ju var en sorts löne- och inflationsspiral. Så därför har ju märket varit viktigt. Sen handlar det väl om, det finns ju även inom det systemet så finns det ju möjligheter att säga att men den här gruppen är fellönesatt. Därför behöver vi ändra på det. Men det kräver ju att alla går med på det. Så därför det är liksom segt. Men å andra sidan, om man inte får med sig alla, då kommer det ju komma krav på att men då kommer ju andra yrken komma och säga att de ska ha högre lön. Alltså, så det... Mm. Nej, man får fortsätta att tjata, tänker jag. Mm. Och lite händer ju ändå. För länge sedan så träffade jag någon som jobbade med jämställdhet. Hon menar att man får ju titta i någon sorts 15-års cykler för att se att det är någonting förändras. Det här är ju stora processer som är svåra att förändra.
Men om man gör det, om man tittar 15 år tillbaka, kan man ändå se att det är någonting har hänt då?
Ja, men det tror jag att man kan se. Mm. Och ändå att... Ja, men jag tror ju att vi har ändå fått upp mer av medvetenhet kring både vad arbetstiderna spelar för roll och, ja, och att man tittar på yrken och man ser ju yrken som nu, att det finns brist i många, många välfärdsyrken och många kvinnodominerade yrken driver ju också delvis på att det måste ju vara bättre villkor och högre löner.
Du pratade om att glappet var nästan större då bland tjänstemän. Vad beror det på? Eller har ni någon förklaring till det? Att det ser ut så där?
Ja, men dels handlar det väl om att de har mycket högre löner. Och att det... Och de har ju inte heller alls den lönesamordning som finns inom LO-kollektivet. Så där slåss för varje förbund för sig mer.
Till sist då, så ni har ju lite förslag på lösningar också. Ni pratar inte bara om problemen i den här rapporten. Ni har för fram tre förslag för jämlik jämställdhet. Kan du berätta lite kort om de här förslagen, vad de går ut på och vad ni vill med dem?
Ja, egentligen kan man säga att det är tre kluster av förslag.
Tre kluster av förslag,
och där det första ju är ett jämställt och jämlikt arbetsliv där vi pratar om just det här med heltid som norm. Att vi ska trygga jobb, det är ju också ett stort problem att många inte har den här trygga tillsvidareanställningen. Men också att arbetsmiljön, det förebyggande arbetsmiljöarbetet, allt det här behöver stärkas upp. Så det är liksom en del. Den andra delen är ju höga, jämställda och mer jämlika löner. Och där kan man ju tycka att vi lite så här, värdediskrimineringen ska upphöra. Det är ändå LOs mål. Men det kräver ju hela tiden ett fingerfärdighetsarbete inom LO-kollektivet för att man ska få med sig alla.
Värdediskriminering, det betyder att kvinnodominerade arbetsplatser har lägre löner.
Ja, att man inte värderar de yrkena efter kompetens egentligen. Och ja, men vi jobbar ju för att arbetsmarknadens parter då tar ett gemensamt och långsiktigt ansvar för att uppnå mer jämställda löner. Men också då att det finns en aktiv arbetsmarknadspolitik, att vi inte tillåter det här med att man pressar ut folk i väldigt dåliga jobb, utan det ska ju vara bra jobb och att man då ska se rustar arbetskraften för att ta bra jobb. Det är ju viktigt liksom, framförallt ur jämlikhetssynpunkt, men det är ju viktigt även för kvinnor så att man inte pressas ut i yrken som man då får för sig inte kräver någon kompetens. För det är ju lite det som, jag menar, att man har så många på visstider och på korta, att man tycker att arbetskraften är så utbytbar som många arbetsgivare verkar tycka idag. Det är ju ett stort problem. Det blir väldigt svårt att också få till en facklig kamp om det bara är i genomsnitt är det 48% av kvinnor i arbetaryrken som har en heltid tills vidare anställning. Ja, det är klart att då blir ju inte den fackliga kraften alls samma. Och vårt tredje området är ju jämställda och jämlika möjligheter att kombinera omsorgsansvar och arbete. Där det mycket handlar om att det ska finnas den här sociala infrastrukturen, den välfärden som behövs för att, ja, alla oavsett inkomst ska kunna kombinera sitt arbete med omsorgsansvar.
Allra sist, du pratar om att det här går i 15 års cykler här. Om vi skulle blicka nu framåt till jämställdhetsbarometern 2038, vad tror du att, hur långt har vi kommit då?
Ja, LO har ju faktiskt ett långsiktigt mål på att skillnaden mellan arbetaryrken och mansdominerade, eller liksom mellan män och kvinnor i arbetaryrken. den ska ha till 2028 ska den ha minskat till alltså att kvinnors andel av mäns inkomster ska vara 94%. Det är 88 idag. Så till, ja, 2038 måste vi väl ändå ha liksom lämnat den där frågan, kan jag tycka. Men också att vi ser att vi har ju en del saker borde ju hända snart, men låter som att det inte kommer göra det med nuvarande regering, till exempel att vi inte kan ha ett karensavdrag som gör att många går till jobbet sjuka för att de inte har råd att vara hemma. Vi måste,
ni anser att det gör det för arbetare?
Ja, och det, i den här rapporten så har vi ju siffror från just dels före pandemin och sen under pandemin. Under pandemin så ser vi att det som kallas för sjuknärvaro, det vill säga att man går till jobbet fast man är sjuk, gick ner under pandemin och ganska kraftigt, i synnerhet för kvinnor i arbetaryrken. Det var ganska många som tidigare gick och gjorde det liksom återkommande, gick till jobbet fast de var sjuka för att de inte, och då med argumentet att de inte hade råd att vara hemma. Det minskar under pandemin, och det kan man ju delvis förstå för att vi hade massa restriktioner om att man inte skulle gå till jobbet fast man var sjuk. Men det som ju också fanns under pandemin var det som kallas för karensersättning, det vill säga att egentligen så fanns det inget karensavdrag under pandemin. Och det gjorde ju också att färre menade att de var i en situation att de inte kunde ha råd. Nu efter, som inte finns med i barometern, men vi har gjort en LO-panel där vi har frågat människor nu. För nu är ju karensersättningen borta, så vi har ett karensavdrag igen. Plus att vi har haft den här kostnadskrisen som många LO-familjer har det väldigt knapert. Och i den senaste undersökningen vi gjorde, då var det faktiskt hälften, eller 49% av medlemmar i LO-förbund som svarade att de har gått till jobbet sjuka för de har inte råd att vara hemma.
Okej, så det, och så att löneskillnaderna ska minska åtminstone var runt 94%.
Ja, och sen tänker jag att om 15 år, men då ska vi väl ändå ha fått till en arbetstidsförkortning. Det tycker jag.
Okej, då får vi säga tack till dig, Ulrika Lorenzi, utredare på LO. Tack för att du var med i magasinet.
Tack så mycket.
Och jag vill också passa på att säga att nu så tar vi sommarledigt, men vi är tillbaka igen i augusti efter semestern. Gå gärna in och lyssna på gamla avsnitt under tiden. Trevlig sommar.